du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Det är också en speciell glädje att vi får ha en vigsel här i slutet på våran gudstjänst, och den kommer också att finnas med för er som följer via YouTube. Men ni som kids, ni ska få gå iväg nu till söndagsskolan Kids. Barnledare, varsågoda, och alla barnen. Och sen har vi också idag för första gången livesändning via Sverigekanalen. Men om du är med och så kollar via Sverigekanalen så slutar den sändningen exakt 11:57. Och då undrar du, vad gör jag nu? Och då går du över till YouTube. Så hittar du där, söker bara på Göteborgskyrkan. Och vi tror också att vi har tittare och lyssnare idag med också från Sydkorea och det kanske också andra platser. Eftersom, ja precis, det blir ju extra roligt. Eftersom en av dem som ska vigas här är från Sydkorea. Det är ju fantastiskt med den här vigseln, men vi tar mer om det lite senare. Och ja, är ni redo för lite predikan? Den börjar så här. Är jag inte fri? Så börjar predikan idag. Det är från första Korinthierbrevet kapitel 9 och vi ska gå in också i vers kapitel 10. Och det är många versar och jag utlägger och kommenterar inte alla, men jag predikar utifrån hela det här sammanhanget som handlar om hur Paulus förstår att han har rättigheter men också en frihet och hur kärleken styr hans val. Så det här är ju väldigt intressant. Och du undrar, vad hamnade jag mitt i en serie? Ja, det gjorde du. Då kan du bara gå in på YouTube och så ser du de första 7-8 predikningarna där också utifrån Korinthierbrevet. Men nu läser jag här. Är jag inte fri? Kapitel 9. Är jag inte apostel? Har jag inte sett vår Herre Jesus? Är inte ni mitt verk i Herren? Om jag inte är apostel för andra så är jag det i alla fall för er. Ni är sigillet på mitt apostlaämbete i Herren. Paulus hade ju varit med och grundat den här församlingen i Korint. Men det fanns också grupperingar där som inte längre ville ha honom som ledare. Utan de ville göra på det sättet som deras kultur förespråkade. Men så förklarar han för dem, sigillet är ju ändå där. Jag har varit med och satt mitt märke på er. Ett märke som inte var ett ägarsigill, utan ägaren är ju alltid Kristus i församlingen. Men att han hade varit med och liksom rest upp den här jorden, den här gruppen, den här planteringen. Som en trädgårdsmästare eller som en byggmästare. Men Jesus Kristus, han är alltid ägaren av församlingen. Han har köpt den med sitt blod. Det finns ingen titel eller någon pastor eller någon predikant som kan liksom äga en församling. Visst är det skönt? Men man kan vara med och vara en byggare, vara en ledare. Och så har han satt sitt sigill på dem. Och så svarar ju Paulus på flera frågor. Och det är ju som sån här Q&A. Han liksom har de här frequently asked questions. Han har liksom de här frågorna. Och så svarar han på det här. Mitt försvar inför dem som anklagar mig är detta. Och vad är det för anklagelse man hade? Jo, man ville absolut inte att predikanten skulle få något arvode eller någon ersättning. Därför att på den tiden så fick de filosoferna, de fick mycket pengar för sina föredrag. Det var den tidens stjärnor som rockstjärnor är idag eller skådespelare. Och så var det liksom filosoferna som hade sina fantastiska tankar. Men när evangeliets förkunnare kom så skulle det vara annorlunda, en annan etik och en annan moral. Och då hade, så ska Paulus här i början förklara, egentligen, säger han, har man rättighet att få ersättning? Och så har han flera argument. Men så skriver han lite senare, men av en specifik anledning så avstår jag från rätten till ekonomisk ersättning. Så du som en gång har retat dig på att man pratar om pengar i kyrkan, eller varför man pratar om det, eller varför man inte pratar om det, du kan få ett väldigt bra svar här utifrån Guds ords undervisning i första Korinthierbrevet 9. Sen så kommer vi till frestelser och prövningar och utvägar och ingångar in i välsignelsen lite senare. Har vi inte rätt till mat och dryck, vers 4? Har vi inte rätt att föra med oss en troende hustru som de andra apostlarna och Herrens bröder och Kefas, det är alltså Petrus? Eller är det bara jag och Barnabas som inte har rätt att vara fria från arbete? Vem gör soldattjänst på egen bekostnad? Vem planterar en vingård utan att äta av dess frukt? Eller vem vallar en jord utan att dricka av dess mjölk? Det var ju så att Paulus, han var inte gift, han kanske var enkeman, eller han kanske hade varit ungkarl hela livet. Det vet vi inte, men han var inte gift. Men Petrus, han hade med sig sin fru, och de andra liksom predikanterna, de hade med sig sina fruar, och de fick mat och dryck och ersättning. Så tycker han, har inte vi rätt till det? Det var liksom anklagelse just mot Paulus. Paulus, han har en bra lösning på det. Och så förklarade han rättigheten. Vad bygger egentligen rättigheten till ersättning på? Så tar han från det vanliga arbetslivet. En soldat får ju lön, eller hur? Annars kan han ju liksom inte göra tjänst. Han får lön från Romarriket, fick ju de här. Och vi, den som är soldat i Sverige eller något annat land, får sin lön från den regeringen, den stat man tjänar. Den som har planterat en vingård får ju äta av dess frukt. Håller ni med mig? Ja. Den som också planterar en församling får äta av dess frukt. Och så lite senare. Vem vallar en jord? Alltså vem är en herdepojk eller en herde? Men inte har rätt att dricka mjölken. Eller använda fårullen till kläder. Eller få sig en god lammstek när kvällen kommer på. Det tillhör ju herdens rättighet. Att man får del av det och till och med fåra pojken. Säger jag det här som en rent mänsklig åsikt? Frågar han sen. Och så har han ytterligare ett argument. Det står skrivet i Moselag. Och tänker man liksom, kan det väga tungt? De här var ju liksom i Korint. De flesta var liksom grekisk kultur. Liksom, ja, de kände till Moselag. Och så fanns det också många som hade den bakgrunden i tron. I Moselag står det, du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. Är det oxarna Gud bekymrar sig om? Säger han inte det snarare det för vår skull? Så svarar han själv, jo, för vår skull blev det skrivet. Att den som plöjer och den som tröskar ska göra det i hopp om att få sin del. Nu kan ni se framför er, en oxe som tröskar ska ju liksom inte ha en munkorg. När oxen tröskar, då ska den kunna mumsa av säden. Då orkar ju oxen mer. Man ska ju inte liksom snåla in så mycket på oxen så han ska liksom inte få ta någonting. Han ska bara jobba och arbeta, men han ska inte ha någon mat. Ingen energi, ingen uppmuntran. Och precis samma argument använder Paulus när han förklarar för Timoteus att den som står i ordets tjänst, den som drar ett tungt lass och predikar Guds ord, då ska ni inte binda för munnen på oxen, alltså tjänaren. För tjänaren behöver mat och dryck, energi och ersättning under arbetets gång till och med. Jag tänker mig liksom, kan det här vara bibliskt? Och varför ändrar sig plötsligt Paulus lite senare? Vi får se vad bibelorden säger. Jag ska ta lite exempel ifrån Mose lag då. Jag kan ju ta från fjärde Mosebok, kapitel 18, vers 21. Hur försörjde man prästerna och leviterna i gamla förbundet? Jo, de levde på intäkterna av offren och av tionden som gavs. För de var ju en stam som liksom inte hade ett eget markområde. De andra stammarna som hade liksom eget markområde gav tionde. Men också leviterna gav tionde. Så alla gav det. för att försörjningen skulle ordna sig. Dessutom så fick man del äta av offerköttet efter man hade offrat det till Herren Gud. Så det fanns väl välsignelser för dem enligt fjärde Mosebok 18, 21, 24 och så vidare. Och därför så läser jag vidare här nu. Vers 11. När vi har sått andliga ting hos er, alltså predikat, undervisat, rådgivning, förbön, är det då för mycket begärt om vi skördar materiella ting från er? Ta ett exempel. Några missionärer kommer till ett land i Afrika. Och så är de där. De har med sig medel. De predikar. Och så vill de att församlingen där ska börja ge gåvor. Men det vill inte de. Därför att vi är fattiga, säger de, och ni är rika. De säger, ja men det här är för er skull, en princip för er skull. För när vi inte längre är här som är försörjda från Sverige, då ska ju församlingen kunna leva vidare. Alltså de kommer ju liksom vara bönder, herdar och soldater på plats själva. Och så ska ekonomin fungera för dem. Om andra har rätt, säger han, att få del av det som är ert, har vi det inte ännu mer. Men så kommer han till det här. Men vi har inte utnyttjat den rättigheten utan finner oss i allt. För att inte skapa hinder för Kristi evangelium. Så det var motivet till att han inte tog någon ersättning. Därför att när han tog ersättning så var han en stötesten för de här i Korint. För de hade någonting i sina hjärtan som egentligen inte var bra. De var svaga i tron. Och de här människorna ville Paulus av hela sitt hjärta nå ändå. Så därför så sa jag, predikar fritt för er. Speciellt för er. För att inte någon ska liksom få någon stötesten eller hindras i sitt hjärta från att ta emot. Visst är det här bra kärlek? Ibland så avstår vi från våra rättigheter för att människor inte ska stötas. Men det är fortfarande en rättighet, vers 13. Vet ni inte att de som tjänstgör i templet äter av det som kommer från templet och att det som tjänar vid altaret får sin del från altaret? Så har också Herren befallt att det som predikar evangeliet ska leva av evangeliet. Men jag har inte utnyttjat någon sån förmån. Och jag skriver inte det här för att få det. Annars hade det varit lite manipulativt. Liksom, han säger någonting men han menar något annat. Det gjorde han inte. Hellre dör jag, säger han. Det är väldigt starkt. Ingen ska ta ifrån mig min berömmelse. Alltså han hade en positiv stolthet i det här. Och vad är det stoltheten? Att, skriver han vers 16. Jag predikar evangeliet. Att jag predikar evangeliet är inget jag ska ha beröm för. Det är ett måste för mig. Alltså Kristi kärlek tvingade honom. Gud hade kallat honom att predika evangelium. Det var därför han gjorde det. Han var ingen brödpredikant. Han predikade för Gud hade kallat honom. Om han så skulle få jättemycket mat och till och med kläder och dryck och allt det där. Eller ingenting. Så gjorde han det för att Herren hade kallat honom. Jag tycker det här är så bra. Ingen ska ta ifrån mig min berömmelse. Det måste för mig att jag predikar evangeliet. Ve mig om jag inte predikar evangeliet, säger han. Han åkallar en dom över sig själv om jag inte lyder det här. Det är stark överlåtelse. Gör jag det frivilligt har jag lön. Men gör jag det för att jag måste är det ett förvaltarskap som anförtrots mig. Han hade fått en gåva från Gud. Han gav den till Gud. Han förvaltade sin gåva. Hur är det med dig och mig? Vi har fått ett budskap att förvalta. Vi ska göra det med rätt motiv. Med kärlekens motiv. Ibland får vi ersättning. Ibland får vi skäll. Paulus han fick anklagelser och gnäll. Men han gjorde det då. Det var Jesus som hade kallat honom. Jag tycker det är starkt. Vad är då min lön, frågar han. Jo, att som förkunnare får lägga fram evangeliet utan ersättning. Och inte utnyttja den rättighet som evangeliet ger mig. Här skulle man nästan kunna sluta, men så fortsätter det. Fri och oberoende av alla har gjort mig till alla tjänare för att vinna desto fler. För här kommer Paulus motiv fram, som jag också hoppas är vårt motiv. Motivet var att vinna så många som möjligt. Så många som möjligt för evangeliet, så många som möjligt för Jesus. Därför kunde han anpassa sig till människor och liksom vara som en jude för en jude och så för en hedning för en svag som det står här. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar, för de som är under lagen har jag blivit som det som är under lagen. Fast jag själv inte är under lagen. För att vinna de som är under lagen. Alltså inte laglösa handlar det inte om här. Utan människor som tror på Mose lag och följer den. För de som är utan lag har blivit som en utan lag. För att vinna de som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag. Utan lyder under Kristi lag. Jag tänker, den lagen har jag inte hört talas om. Den lagen är så här. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Älska din nästa som dig själv. Visst är det en bra lag. Den var han under. Det är väl en bra lag. Älska Gud, älska din nästa. Älska också dig själv. För det svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt för att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet för att även själv få del av det. Och nu tar han en ny bild. I Korinth så tror man att de ismitiska spelen startades upp, som man tror är föregångaren till de olympiska spelen. En del tror att olympiska spelen var före, men man älskade sport och idrott. Det var till och med så att i den grekiska kulturen så föraktade man vanligt hedrigt fysiskt arbete. Man skulle helst liksom hålla på med filosofiska idéer. Och så kunde man också syssla med idrott. Men framförallt skulle man få slavarna att springa så snabbt som möjligt och hoppa så högt som möjligt. Men man älskade liksom det här med sport, och det var inte så mycket för att man skulle göra någonting med sina händer. I den judiska kulturen skulle man arbeta med sina händer. Det var viktigt. Inte springa runt och fjanta sig på en fotbollsplan eller någonting. Ni förstår, man tänker lite olika. Man hade olika kulturer här. Vet ni inte att alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Och nu talar han om sport här. Now you're talking. Nu är de med liksom. Man visste, det här är enormt intressant evenemang. Och sen, alla som tävlar måste ha disciplin i allt. Det är likadant nu. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Nu är det ju en guldmedalj som kanske inte rostar, men många bara låser in den någonstans och glömmer bort den, och en del säljer den när de senare livet går i konkurs. Men vi har en segerkrans som aldrig vissnar. Vi springer! Vi vandrar eller springer med Jesus för att vinna loppet, att gå i mål som segrare. Svalde ni halleluja här eller tänkte liksom, oj, 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 det här orkar jag inte med. Jag vill inte ha någon disciplin. Jag vill bara leva som jag känner för och hoppas att allt går bra till slut. Disciplin behöver vi för att vinna det pris som Gud har tänkt. Vinna syftet med våra liv. Tack. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma löften. Skuggboxning. Istället är jag hård mot min kropp, tvingar den till lydnad för att jag inte själv ska komma till korta när jag predikar för andra. Paulus, han hade ett mål. Det var att han skulle liksom komma med frälsningens budskap, att de skulle springa med samma budskap, men att han också skulle vara ett exempel, inspirerande exempel för dem alla att följa. Därför gjorde han allt för att vinna så många som möjligt. Men många, de gjorde allt bara för att få så mycket rättighet som möjligt, för att få så mycket förmåner som möjligt. Och Paulus säger egentligen, det är fel attityd. Men vissa rättigheter har vi. Men många gånger så kommer Guds kärlek att säga till oss, avstå från den rättigheten, för det kan vara en stötesten för den personen. Det här är bra och viktig undervisning. Nu har vi 13 versar kvar i första Korinthierbrevet kapitel 10. Bröder, jag vill att ni ska veta, alla våra fäder var under molnskyn och alla gick genom havet. Alla blev de döpta i molnskyn och havet till gemenskap med Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack det samma andliga dryck. Det drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Nu tänk liksom, vad var det här för ett bildspråk? Vem fattade någonting utav det här? Jo, Det var ju känt för Israels barn, men det var inte känt för alla i den hedniska kulturen. Men Mose och berättelserna om hur han liksom förde folket ut ur Egypten, den berättelsen var ganska så känd. Och det var som ett sakrament för dem, alltså någonting heligt för dem, ett statement för dem. Alltså när Mose vandrar igenom Röda havet, det bara öppnar sig när det är Egyptens faro efter dem. Och sen så slås det igen så att alla liksom som förföljde Mose, de dömdes av vattnet. Men alla som följde Mose med rätt motiv, de blev frälsta genom havet. Det förebildar dopet. Dop som vi ska ha här om 14 dagar. Så det kan vara bra att säga det. Och sen åt de samma andliga mat. Vad var det för mat? Vad var det för andlig mat? Det var manna. Det regnade manna som smakade hur gott som helst. Man kanske inte efter 40 år. Vi vill ju ha variation här samma dag. Men jag tror att det smakade gott i alla fall. Och sen så förstod man också, de fick ju annat. De fick ju också kött och ni vet fåglarna och vaktlarna som bara ramlade ner där från himlen. Men så drack de också samma andliga dryck. Och den drycken, det var vatten ifrån klippan. Och det var en förebild på Messias, på Kristus. Visst är det här bra? Så det hade de gemensamt. Och det här är ju också symboler eller förebilder på dopet och nattvarden. Det som vi liksom har som heliga sakrament. Och Paulus han säger, underförstått, ni ska inte lita på att ni, våra fäder, de var med om detta underbara. Men många av dem föll. Många av dem gick vilse och de flesta liksom dog där i öknen. Det var bara Josua och Kaleb och den unga generationen som genom tron gick in i det förlovade landet. De andra förlorade det arvet därför att man föll. Man klagade, man gnällde och så står det här är tragiskt. Jag måste ändå läsa det. De flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg utspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss för att vi inte ska begär till det onda som de hade. Bli inte heller avgudadyrkare som några av dem, som det så skrivet. Folket satte sig för att äta och dricka och reste sig för att roa sig. Vi ska inte heller begå sexuell synd som några av dem gjorde. På en enda dag föll 23 000. Vad var det som hände här? Detta bibelsammanhanget har ju använts på ett felaktigt sätt i frikyrkohistorien i alla fall. Därför att en översättning säger folket satte sig ner för att äta och dricka och som reste de sig upp för att dansa. Och så började man predika i kyrkorna, och gjorde man säkert i andra kyrkor också, att dans är synd. Men det står ju på flera ställen att man dansade till Guds ära. Man dansade och hade roligt. Så dans är ju naturligtvis inget fel. Men om dansen blir ett sexuellt förspel, då blir det ju fel. Det fattar ju vem som helst. Och mat är ju inte heller fel, men man åt ju också. Och jag har fortfarande inte hört någon predikan att som kristna så ska man inte äta. Men vi ska ju inte äta till avgudars ära. Vi äter ju och tackar Gud för maten, eller hur? Och så hade jag då en konfirmationspräst, han sa så här, och egentligen står det att de gick upp och ut och sportade. Han översatte play då, istället för dansa, de idrottade. Idrott är synd, sa han. Och det sitter jag liksom en 13-14-åring och det enda jag liksom har i huvudet är ju sport. Och tänker liksom, jag går inte hit mer till den här kyrkan. För ni, hur fel det kan bli. Idrott är ju inte fel, men det ska ju inte bli avguderi. Det ska ju inte bli fanatiskt. Men vi förstår ju liksom att våra kroppar är gjorda för, så att säga, träning, för arbete, för att kunna ha kul, ha det underbart, kunna dansa, kunna leka. Men vi gör ju inte det i avguderi. Vi gör ju inte det som ett sexuellt förspel. Och om vi gör det, då blir det synd. Jag tycker att det är självklart, ganska så enkel undervisning. Och nu fick du det också. Och så står det så här. Och vi ska inte fresta Kristus som några av dem gjorde. De dödades av ormar. Klaga inte heller som några av dem gjorde. De dödades av fördärvaren. Det som hände dem är exempel och det skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Så det här är ju skrämmande, varnande exempel
till vår förberedelse för att vi ska vaka. Så att inte det händer oss. Därför det är hur många som helst som förlitar sig på. Jag är döpt. Jag är konfirmerad, säger någon. Jag har tagit nattvarden. Därför är jag frälst. Och så här var det för Israels barn. De hade följt Mose. De hade varit med om befrielsen. De hade varit med om undret. Alltså de bytte ju inte ens kläder. Alltså det var ju inte för att de hade dålig hygien, utan därför att det var ett under som hände så att de kunde ha samma kläder i 40 år. Hur roligt är det, tycker du som är estetiskt lagd och jag med? Men det var i alla fall ett mirakel. Det var liksom ett mirakel. De blev helt försörjda under 40 år. Men de förlitade sig på historien, på upplevelsen, på religionen som man hade. Kanske barnatron hjälper. Jag säger, den är bra. Dopet. Det är en bra start. Nattvarden, du förnyar ditt förbund. Men det är vardagen med Jesus som gör att du ärver Guds rike, rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Det är vardagen med Guds ord, med den heliga ande. Det är vardagen då du väljer att tro, att övervinna den här världen. Det är det som avgör om du går in i det förlovade landet. Det är inte så att du förlorar din frälsning för att du gör någonting fel. Men du kan förlora arvet, alltså Guds rike, det som är i den heliga ande när du lever i köttet. Ja, men vad står det i Bibeln? Ja, det står på många ställen och det ska vi läsa nu. Jag bara fortsätter. Vers 12. Därför ska den som tror sig stå, se till att han inte faller. Värsta fallen händer med dem som är stöddiga och styva i korken. Som säger som Petrus, som alla andra faller, inte jag. Men de svaga faller också. Står in. Men de som tycker att de är starka kommer att märka att det finns krafter som vi inte klarar av. Det finns frester som du och jag inte klarar av. Petrus fick lära sig den läxan. Är det någon annan som har fått lära sig den läxan? Ja, vi har många händer. Vi tänkte liksom, det där är lätt. Och till och med kritiserat andra. Hur kunde den? Hur kunde han? Hur kunde den? Och sen liksom, hur kunde jag? Gud, förlåt mig. Jag var svagare än vad jag trodde. Petrus, han blev upprättad av Jesus på ett fantastiskt sätt. Och sen kunde han styrka andra. Efter sitt fall, efter upprättelsen, så blev han ännu starkare. Därför att ödmjukheten förde in honom i en andlig styrka som behagade Gud. Och så står det så här. Huvudversen, finalen, en av de mest fantastiska verserna i Bibeln. Ingen annan frestelse slash prövning har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas, prövas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. Visst var det här ett fantastiskt löfte. Både till den som är svag och till den som är stark. Han var i Etiopien för några veckor sedan. Kolla på fåglar. Av någon anledning vill inte Said gå med mig och kolla. Men han skulle nog ångrat sig. För det ser vi vävaren. En vacker fågel. Och jag försöker hit och liksom få foto i lag med min mobilkamera. Och liksom, och så, jag får inga bra foto. Och där är bona. Och det var som påsar som hängde där i träden. Och så säger liksom fågelskådaren som jag har med mig där. Så säger han. En speciellt med den här vävaren. Säger han, det är en fågel, alltså en vävare. Så här, när den bygger sitt bo. Så bygger det ett bo med två hål. Alltså två ingångar slash utgångar. Och varför då? Jo, en ingång lurar ormen. Va? Jag tänker liksom, det här är ju en predikan, tänker jag. En ingång, det lurar ormen, vad menar du? Och så berättar han för mig att det liksom finns en liten, liten ingång. Där kommer fågeln in själv. Och så har han ett bo där och där lägger han sina ägg. Och där är han skyddad. Och så finns det lite större fake-ingång. Där går ormen in och så är det liksom ett tomt bo. Och så går ormen ut. Lova att vara Herrens namn. Visst var det här bra? Ja, jag ska förklara för dig sen, Said. Det här handlar om att vara preventiv. Att vara förebyggande. Att vara beredd på att ormen kommer. Att ha en utväg, alltså ha en flyktväg, förstår ni? Alla vi som är här har varit med om frestelser som har övermannat oss. Det vet jag. Vi såg dem inte komma. Men en del erkänner också med mig, vi var inte förberedda. Vi hade inte bestämt oss innan. Jag ska ge dig ett väldigt bra råd. Bestäm dig innan. När du kommer in i en situation, ett nytt arbete, en ny relation. Bestäm dig innan att den där frestelsen kommer, jag ska möta den eller jag ska fly ifrån den. Den ska besegras. Då blir du starkare. Jag är helt övertygad om att Josef i Gamla testamentet som fick jobb hos den här generalen och frun var en riktig panter, så sagt, hon var en riktig vacker kvinna, men också hans chef. Flörtade med honom. Men jag tror Josef, han har bestämt sig innan. För det höll ju på varje dag. Att om hon försöker något, då bara sticker jag. Då flyr jag den sexuella omoralen. Men hon hade sånt inflytande över honom. Jag säger det här därför att det är många människor som har inflytande över oss. Och det kan vara positivt inflytande till en början. Det kan vara i familjen. Det kan vara chefen eller läraren eller bästa vännen, ni vet. Men då ska vi vara beredda på att också genom dessa kan frestelsen komma. Hör ni vad jag säger? Då ska vi ha bestämt oss innan att om den frestelsen kommer, och du som dejtar någon och har en relation och vet att den där frestelsen kommer, du ska veta innan att jag flyr den sexuella omoralen. Även om det blir så att du blir anklagad för något annat. För hur gick det för Josef? Tycker ni att Josef möttes bra på ett bra sätt när han flydde omoralen? Nej, han hamnade ju i fängelse. Därför tänker någon, om jag flyr så får jag det sämre. Om jag inte går in under det här inflytandet så får jag mindre lön. Och jag kan inte tillfredsställa det begäret. Och jag kommer inte ha råd med det. Och de kommer att tycka illa om mig. Och så försöker vi beräkna kostnaden. Men den kanske blir ännu värre till slut. För Josef hade det blivit ännu värre. För någon dag hade generalen kommit på dem. Och då hade det varit chop, chop, chop. Nu kunde han njuta av synden och komma undan några år. Men han förstod bättre och flyr omoralen, hamnar i fängelset. Och där blir han också frestad och prövad. Men i frestelsen, när Gud inte uppfyller sina löften, när vi är besvikna på Gud, han hade visioner, kallelse, istället blir han slav, anklagad, sitter i fängelse. Men frestelsen, prövningen får honom inte att bli arg på Gud. Utan han tjänar Gud, tyder drömmar med sin gåva. Och genom de här drömtydningarna så kommer det till kännedom inför kung Farao att det finns en hebré, en ung man som tyder drömmar. Och så kommer han fram till kungen och där är han så frimodig, för det var också ett test och en frestelse. Där är han frimodig och talar in i kung Faraos liv och bara uttyder de här drömmarna. Och sen så säger han till kungen också hur han ska lösa hela världsvältproblemet de kommande 14 åren. Halleluja! Visst är det här bra? Men Gud har också en kallelse för våra liv. Och om vi ska komma in i den kallelsen, i det förlovade landet, så handlar det om att vi är förberedda på att det kommer frestelser och prövningar som Gud har bestämt att vi ska övervinna. Men att vi samarbetar med honom. Hur gör vi då? Genom den heliga ande som bor i oss. Romarbrevet 8, Galaterbrevet 6. Genom att följa andens väg. Och så är det precis som att det är köttet. Den är frestelsen. Den ebbar ut och dör ut. Den kan vara så stark. Men så säger vi, heliga ande, hjälp mig. Eller vi börjar sjunga på en sång. Eller som bibelordet i Saltaren så ofta säger. Hur ska jag liksom bevara min väg ren? Hur ska en ung man eller ung kvinna leva rent? Psalm 119 så säger du, genom att hon eller han håller sig till sitt ord, ditt ord. Genom att man håller sig till budordet så får man styrkan. På samma sätt gjorde Jesus när Satan kom till honom, frestade honom. Så sa han bara, det står skrivet. Halleluja. Det står skrivet. Och så övervann han frestelse efter frestelse. Visst är det fantastiskt? På samma sätt ska vi använda oss av Guds ord. Läsa Guds ord och fyllas av den heliga ande. Och använda den tro vi har för att vinna seger. Herren ger oss en utväg ur prövningen och frestelsen. Och vi ska använda den tro vi har. Har vi läst alla de här verserna? Jag har sagt lite och de flesta. När jag har läst och förberett mig så har det uppmuntrat mig så mycket. Att Gud inte bara låter det gå och låter det gå och till slut är vi i en hopplös situation. Utan han är med oss hela tiden. Han är med oss i prövningen och frestelsen från början. Men jag ska också vara beredd. Och som Jesus sa, vaka och be att ni inte utsätts för frestelse slash prövning. Varför säger jag frestelse slash prövning? Därför att i grekiskan är det precis samma ord. Det är precis samma ord, frestelse och prövning i grekiskan. Därför kan det bli lite förvirrande. Så när vi ber så här, inled oss inte i frestelse, så tänker vi, men vi ber till Gud att inte han ska inleda oss i frestelse. Gud frestar ju ingen, nej. Vi ska be Gud, inled oss inte i prövning. Förstår ni nyansskillnaden? Vi ska be att han beskyddar oss ifrån det onda. Men det är våra begär, vår lust eller någon annan person som frestar oss. Gud frestar ingen, men vi har det här i vårt kött. Men genom den heliga ande och genom Guds ord och genom tron så blir vi övervinnare. Jesus. Vi ska be tillsammans, vi har någon minut kvar här. Och jag vill att ingen kollar sig nyfiket omkring här nu. Och ni vet, på kameran är det bara jag som syns här nu. Men du som bara upplever, nej men jag behöver verkligen Gud i den här situationen. Jag behöver hans råd, jag behöver hans utväg. Jag har hamnat i en situation med människor som har inflytande över mig och som pressar på. Och jag bara vill bryta mig loss. Jag behöver kanske fly ifrån någonting. Men också komma in i den välsignelsen som Gud har för mig och mitt liv. Den kallelsen som Josef fick komma in i efter alla dessa år när han övervann det här. Den här underbara känslan och upplevelsen som Jesus hade. Som blev betjänad av änglarna efter den här fruktansvärda attacken ifrån fienden. Den vill vi också ha, eller hur? Men då måste vi också ge det till Jesus och bara överlåt oss. Så gäller det dig, bara lyft din hand där du sitter. Och du som följer digitalt, du kan göra likadant. Det finns en som ser, Gud välsigna er. Det är många här, bara lyft din hand. Herren vet vilken situation det är och du bara säger, Gud hjälp mig i den situationen. Gud, bara håll kvar händerna. Far i Jesu namn, jag ber för dem som sträcker sina händer tillsammans med mig. Herre, vi bara står ibland och undrar, hur ska vi komma undan? Hur ska vi klara oss? Vi lyfter våra ögon upp till bergen och vi frågar, varifrån ska vår hjälp komma? Och så får vi tilltalet, vår hjälp kommer ifrån Herren som har gjort himmel och jord. Du är där med din ande. Du är där med ditt ord. Du är där med ditt mirakel. Och du kan göra som för Mose. Du öppnar en väg som inte fanns. Och så bara kommer vi igenom och så stänger du den för fienden. Och så bara upplever vi frälsningen, den är ifrån dig. Räddningen är ifrån dig. Nu ber jag att du ska också visa utväg ur frestelser, ur situationer. Sånt som man har hamnat i, som man inte vill. Man bara vill omvända sig från det. Tack att du är med och välsignar just nu i Jesu namn. Amen. Tack Jesus.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi är även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!